السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ما بعد، vi har kommit fram till hadith 41 och idag kommer vi inshallah gå igenom hadith 41 och 42 som är de två sista haditherna i denna välsignade bok. Och hadith nummer 41 är hadith Abi Muhammad Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. I denna hadith så berättar Abdullah bin Amr ibn al-As radiyallahu anhuma att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: ingen av er är en sann troende förrän hans lust underkastar sig det som jag har kommit med. Ingen av er är en sann, en riktig troende tills det att hans hawa, hans lust, hans begär underkastar sig det som jag har kommit med. Och Imam al-Nawawi säger att denna hadith är hasan, den är godtagbar. Även Ibn al-Mulaqqin och Ibn Hajar al-Asqalani. Medan andra av ulema säger att hadithen har vissa svagheter. Men Allah alam, hadithen har stöd från Koranen. Och vi kommer inshallah lämna den versen. Och utan tvivel så är hadithens betydelse autentisk. Att ingen är en riktig muslim, en sann muslim och har full iman eller komplett iman tills det att han ger företräde till profeten sunna alaihi salatu wassalam och vägledning framför sitt eget intellekt och sina egna lustar och begär. Ja. Och det här är en viktig princip i islam, att en muslim ska inte följa sina lustar och sina begär, utan en muslim ska följa Allah ta'alas vägledning och profeten Muhammeds vägledning sallallahu alaihi wasallam. Och det här är betydelsen av ash-shahada. Shahada tu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar rasulullah. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. Muhammad rasulullah, la matbu'a bihaqqin illa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingen har rätt att följas i sanning eller följt ut förutom Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Yani vi ska endast dyrka Allah och vi ska endast dyrka Allah på det sättet som Muhammed har lärt oss sallallahu alaihi wasallam. Och Muhammed rasulullah hos de lärda betyder att tro på honom. Tasdiquhu fima akhbar, att tro på det han har berättat. Ta'atuhu fima amar, att lyda honom i det han har beordrat. Wa zajr amma naha anhu, och hålla sig borta från det han har förbjudit. Och att endast dyrka Allah med det som profeten alaihissalam har kommit med. Så en muslim ger företräde till profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam och hans vägledning framför det han själv tycker. Och det här har Allah azza wa jall nämnt i Koranen. I surat An-Nisa, där Allah subhanahu wa ta'ala säger i den ayah som är helt i enlighet med denna hadith: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجَ مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. I denna aya från surat An-Nisa, vers 65, så svär Allah Azza wa Jal på sig själv. Och det är mäktigt. Allah Azza wa Jal svär på sig själv. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. De är inte riktigt troende. De är inte sanna troende. Tills det att de gör dig, det vill säga Muhammad, alaihi salatu wasalam, till domare i deras tvister. Det här är första. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجَ مِمَّا قَبَيْتَ. Och sedan inte finner någonting inom sig mot det du har dömt. Wa yusallimu taslima. Och de underkastar sig helt och hållet. Denna aya nämner tre stycken maratib. Tre stycken nivåer. Den första är wajib för alla muslimer. Som Sa'di nämner i tafsir. Det här är al-islam. Att om vi har en tvist, vi är oense i en fråga, då ska vi vända oss till Allah och till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْنْ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولُ. Om ni tvistar i någon fråga, för den då tillbaka till Allah och hans profet. Men här nämner Allah Azza wa Jalla och han tilltalar folket i Medina. Att om ni har en tvist i någon fråga, så ska ni göra Muhammad alaihi wasallam till er domare. Wajib. Inte gå till någon annan lag. Judarna, kristna, kuffar. Nej. Gå till Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. De är inte sanna troende tills de gör dig Muhammad till domare i deras tvist. Det här är första. Att man vänder sig till profeten alaihi wasallam i sina tvister. Och efter hans bortgång så kan vi inte vända oss till honom som person, utan vi vänder oss till hans sunna alaihi wasallam. Det här är första nivån. Sen när domen kommer, hur ska man förhålla sig till domen? Ha? ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتُ. De finner inte någon haraj, yani något problem. De går inte emot det du har bestämt eller dömt i sig själva. De ifrågasätter inte. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Det här är den högsta nivån. Och de underkastar sig helt och hållet. De lägger det de själva tycker åt sidan och tycker att det du har bestämt är bättre än det de själva tycker. Det är så här en muslim ska vara. Om vi har en tvist i en fråga, var ska vi vända oss? Till Koranen och till Sunna. Det är våran domare. Hur ska vi förhålla oss när svaret kommer? Jo, vi accepterar och finner inte något problem med det som Allah eller hans profet säger. Och inte bara det, att vi accepterar, utan vi tycker att det är bäst. Vi underkastar oss helt och hållet. Det här är ren iman. Det här är al-islam, al-istislam och lillah. Att underkasta sig Allah subhanahu wa ta'ala. Och Sheikh ibn Uthaymeen rahimahullah, han nämner här förklaringen också. I förklaringen på hadithen. Tab'an lima ji'tu bih. Att hans hawa, hans lust följer det jag har kommit med. Han säger det här omfattar allt. Stora saker, små saker, allt. Allt som profeten har kommit med sallam, ska vi acceptera. Ja. Och det finns jättemånga verser som tyder just på detta. Att en muslim ger företräde till profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och här kommer vi till en annan viktig punkt. Och det är varför. Varför gör vi profeten Muhammed alaihi wasallam till domare i våra angelägenheter? Och varför underkastar vi oss helt och hållet? Och varför tycker vi att det han har bestämt är bättre än det vi själva tycker? Jo, för att profeten alaihi wasallam talar inte från egna begär. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُنْ يُوهَا. Han talar inte från sina lustar. Det han säger är uppenbarelse som uppenbaras för honom. Så det som profeten säger alaihi wasallam kommer från Allah azza wa jall. Det kommer inte från han själv. Han är ma'sum. Han är felfri vad beträffar uppenbarelse. Det finns inget fel i det han säger vad beträffar islam. Därför måste han följas 100%. Och man får inte ifrågasätta det han säger. Allah subhanahu wa ta'ala säger också: "Wa man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Det som lyder sändebudet har lytt Allah. Så när profeten alaihi wasallam beordrar med någonting, gör detta, gör inte detta, och du lyder honom, så lyder du Allah. Och är du olydig mot honom, så är du olydig mot Allah azza wa jall. Och profeten alaihi wasallam kallar oss bara till det som är gott. Han är wallahi mer mån om oss och vårt eget bästa än oss själva. Hängde ni med? Profeten alaihi wasallam är mer mån om oss. Han bryr sig om oss mer än vad vi bryr oss om oss själva. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Allah säger i surat al-Ahzab att profeten är närmare de troende än vad de är till sig själva. Han är mer mån om oss än vad vi är måna om oss själva. Allahu akbar. Alayhi salatu wassalam. Ja, han bryr oss mer om oss än vad vi bryr oss om oss själva. Subhanallah. Så när han säger någonting, det här är bra, gör detta. Khalas, det är bra. Det här kommer från mannen som har fått uppenbarelse, som älskar och vill oss det bästa. När han varnar för någonting så är det farligt och dåligt. Någonting som skadar oss. Men människan är oftast envis. Så profeten alaihissalam är mer mån om oss än oss själva. Därför är det inte passande för en muslim att ifrågasätta det som har uppenbarats. Allah subhanahu wa ta'ala säger också i surat al-Ahzab: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Det är inte passande eller tillåtet för en troende man och kvinna då Allah och hans sändebud har bestämt en fråga, qada, bestämt någonting, att de ska ha en annan åsikt, al-khiyara, att de ska tycka någonting annat. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Och den som syndar, är olydig mot Allah och hans sändebud, har gått långt bort i sin villfarelse. Det är så här en muslim ska vara. Allah säger, khalas. Profeten alaihissalam säger, khalas, jag accepterar. Vi ska säga, sami'na wa ata'na. Eller hur? Så som Allah subhanahu wa ta'ala beskriver de troende. Innama kana qawla al-mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma baynahum an yaqulu sami'na wa ata'na. De troende sa det ingenting annat då de kallades till att Allah och hans sändebud ska döma mellan dem. Det enda de sa, det var sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Och det är dessa som kommer att få framgång. När man säger till dessa troende, kom, låt oss döma med Koranen och Sunna. Och när domen kommer, vad säger de? Sami'na wa ata'na. Vi hör och vi lyder. Och vad är deras belöning? Ulaika humul muflihun. Det är dessa som kommer att få framgång. Och Allah subhanahu wa ta'ala har också berättat i surat al-Anfal att framgång och lycka och liv finns i att följa profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam och följa Allah subhanahu wa ta'alas uppenbarelse. Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bayna al-mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharun. Troende, besvara Allah och sändebudet då de kallar er till det som ger er liv. Ha? Mashallah, i början på surat al-Anfal. Troende, besvara Allah och sändebudet då ni kallas till det som ger er liv. En riktigt liv finns i islam. Riktigt ljus finns i islam. Tro finns i islam. Det vill säga, den som är olydig mot Allah och profeten har inte ett riktigt liv. Den personen lever i mörker. Och personen som inte lyder Allah azza wa jall och som inte lyder sändebudet sallallahu alaihi wasallam har varnats från att få mycket allvarliga straff. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger i surat al-Nur: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Låt dem akta sig. Låt dem vara på sin vakt. Varning till dem som går emot hans beordring. Vems beordring? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أَنْ تُصِيبَهُمْ fitna. Att de ska drabbas av en prövning eller ett hårt straff. Det här är så det går för de som inte lyssnar på profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ja. Och här är också en annan viktig sak. Och det är att vi lär oss från Koranen och Sunna att det är en skyldighet att älska Allah subhanahu wa ta'ala mer än allting. Och att älska profeten Muhammed alaihi afdalu salatu wassalam mer än alla andra människor. Eller hur? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nafsihi wa nasi ajma'in. Ingen av er är en sant troende tills han älskar mig mer än sina barn, sina föräldrar, resten av människor och till och med sig själv. En muslim ska älska profeten Muhammed s.a.w. mer än sig själv. Och det är det här som menas med denna hadith. Att om du verkligen älskar profeten Muhammed alaihi afdalu salatu wassalam mer än dig själv, då ger du det som han säger företräde till det som du själv tycker. Hänger ni med? Du vill göra någonting, din hawa, din lust dras åt någonting, men profeten har sagt någonting annat alaihi salam. Vad gör du då? Här kommer testet. Här kommer den här hadithen implementeras. Du dras mot någonting, din hawa säger gå dit, och profeten sa som säger nej, gå åt andra hållet. Här kommer testet. Vem älskar du mest? Vem ger du företräde? Vem litar du mest på? Här kommer testet. Om du är en sann mu'min, då kommer du inshallah följa profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam och lägga din hawa åt sidan. Och Ibn Rajab al-Hanbali säger förklaringen på denna hadith. معنى الحديث فهو أن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاءت به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي وغيرها فيحب ما أمر به ويكره ما نهى عنه. أصير أتنا حديث بتيدر أتن منخة أر أنت إنسان تروند المؤمن med komplett iman tills det att hans kärlek är i enlighet med det som Allahs sändebud har kommit med alaihi salatu wassalam, det han har beordrat och det han har förbjudit och allting annat. Han älskar det som han har beordrat och han hatar det han har förbjudit. Det finns två sorters iman, al-iman al-wajib, det som alla muslimer måste ha. Yani grunden i iman, att tro på Allah och änglarna och böckerna, domedagen, profeten och så vidare. Och så finns det al-iman al-kamil, al-wajib, det som är extra men ändå obligatoriskt. Och det är den som menas i haditherna där profeten alaihissalam han säger la yu'min, personen är inte troende, den som inte älskar för sin broder det han älskar för sig själv. Han är inte troende, den som skadar sin granne. Det betyder inte att han är kafir, men det betyder att han har en brist i sin iman. Han gör inte det han borde göra. Han är inte en full troende, utan han har en brist i sin iman. Och här är också en brist i personens iman. Den som följer sin hawa, sina lustar, framför profeten Muhammed a.s. han har en brist i sin iman. Hänger ni med? Och beroende på hur mycket man följer sin hawa, ju svagare är ens iman. Och personen som inte följer profeten alls, han har ingen iman alls. Eller hur? Så det beror på. Och här är en viktig punkt som man måste ta upp i denna fråga. Och det är att när det kommer till religionen och det kommer till det som profeten alaihissalam har beordrat, så står man då inför två val. Att följa det som profeten säger alaihissalam, eller att följa sin hawa. Och alla de som inte följer profeten Muhammed s.a.w. följer automatiskt sin hawa. Som Allah azza wa jalla beskriver kuffar i Koranen. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُ لَكْ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلَّ mimmen ittaba'a hawahu bighayri hudan min Allah. Surat al-Qasas. Allah säger vet att om de inte besvarar dig, om de inte lyder dig, så följer de bara sin hawa, sina lustar. Och vem är mer vilse än den som följer sina lustar utan vägledning från Allah? Men ni vet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, om de inte följer dig, vem följer de då? Sin hawa. Och så är det. Och här finner man, eller man nämner, att folk kanske följer sin hawa på grund av synder. När det kommer till att synda, så är det någonting som Allah och hans profet alaihissalam har förbjudit. Eller hur? Så många människor väljer att istället för att följa uppenbarelsen så följer de sina lustar. Och vi finner också folket av bid'ah, att de följer sina lustar. De följer inte Koranen, de följer inte sunna, de följer sin hawa. Och därför kallas de för ahlul ahwa, folket av lustar och begär. För folket av bid'ah har satt sina lustar framför profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Wa'udhu billahi min dalik. Och en farlig princip som folket av bid'ah har är att de tror först och letar sen efter bevis. Medan folket av sunna letar efter bevis och tror sen. Hänger ni med? Exempel. I folket av sunna, när de ska lära sig aqida, de studerar Koranen, de studerar sunna. Det här säger Allah om hans namn och egenskaper. Det är det här vi tror på. De kollar på bevisen. Det är det här vi måste tro på. Förstår ni? Det är utgångspunkten. Att man tror på bevisen som har nämnts. Ahlul bid'ah, tvärtom. De har en föreställning om Allah. En aqida som de vill ha, som är felaktig. Och sen letar de efter bevis som ska passa deras aqida. Och lägger de andra bevisen åt sidan. Och det här är batil. Och det här är fel. Och det är det som folket av bid'ah gör. Som idag, vi kan ta ett exempel som är jättevanligt. Och känsligt. Att lyda makthavarna i islam. Är det rekommenderat eller wajib? Wajib. Så länge de är muslimer, wajib. Och det är haram att göra uppror. Det här är Ahlus Sunnah wal Jamaas aqida. Och bevisen är Koranen och Sunnah och Ijma' och Salaf och Sahaba. Allt. Det finns ju allt. Konsensus. Folket av bid'ah som inte vill göra det. Vad gör de? De letar. Alltså, ja, det fanns en man från Salaf, han gjorde uppror. Alltså, det här är vårt bevis. Det är tillåtet att göra uppror. Ja? Är det så man ska gå tillväga? Om man lägger alla andra bevisen åt sidan. Det här är munafikons tillvägagångssätt. Som inte finner behag i att göra Allah och hans profet till domare. De gör på det här sättet. De vänder sig bort från uppenbarelsen. Och följer al-mutashabihat. De mindre tydliga bevisen. Lämnar de klara och tydliga bevisen. Och följer mindre tydliga saker i religionen. Så hänger ni med? Folket av sunna tror på bevisen. Som al-Auza'i sa, en väldigt fin athar. En av salaf al-Auza'i, han sa: Naduru ma sunna haythu ma darat. Vi följer sunnan vart den leder oss. Inte att vi leder religionen, religionen leder oss. Det är så här som sahaba var, eller hur? En beordring kom, de underkastade sig direkt. De sa ingenting. Du finner inte att sahaba ifrågasatte profeten Muhammed sa själv, eller hur? Direkt, de accepterar. Minsta detaljerna, de accepterar. Idag du kommer till folk med klara och tydliga bevis, de tjafsar och argumenterar. Eller hur? De nämner 40 hadither, eller inte vet jag, alla bevis, musik är haram. Säg nej, men Qaradawi säger det halal. A'udhu billah. Vad är det här? Är det här islam? Är det så här man ska gå tillväga? Nej. En muslim accepterar bevisen. Och följer bevisen. Det här är en väldigt viktig punkt att tänka på. Och personer som följer sin hawa, vad händer med honom? Vad nämner Allah Azza wa Jalla i Koranen? Att den som följer sin hawa, وأما من خاف مقام ربه ونهى نفسه عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Allah nämner att den som fruktar sin herre, att stå inför Allah och syndar, eller han går emot sin nefs, vad händer med honom? Paradiset kommer vara hans destination. Men de som följer sin hawa, det är åt andra hållet. Så det är väldigt farligt att följa sin hawa. Och vissa av stället de sa: Innama sumi ahlul ahwa li'annaha tahwi bihim ila an-nar. De kallades för ahlul ahwa för denna hawa kommer att få dem att falla i helvetet. Yahwi betyder också falla. Så att följa sin hawa leder människan bort från islam. Och det här måste man förstå som utgångspunkt som vi nämnde. Att Allah Azza wa Jal och profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam beordrar bara med det som är bra för människan. Det som är bra. As-salah. Det som är bra för människan i detta liv och i kommande livet. Det som är bra för samhället. Det som är bra för individen. Det som är bra för familjen. Och de förbjuder bara från det som är dåligt. Islam har inte förbjudit någonting som är bra för människan. Islam har inte förbjudit någonting som människan behöver. Och det här är muslimen, en mu'min, sätter sin tillit. Att naam, Allah vet bättre än mig. Profeten s.a.w. vet bättre än mig. Profeten s.a.w. är mer mån om mig själv än vad jag är. Så jag följer. Och jag ifrågasätter inte. Det är en väldigt fin hadith som man ska ha i åtanke. Ja. Och vi går vidare till nästa hadith. Och det är hadith Anas ibn Malik radiyallahu anhu. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وهو حديث حسن صحيح. إذن حديث سير أنس بن مالك رضي الله عنه أتي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيا أت الله سير حديث قدسي الله سير يا ابن آدم صوت الآدم المنخة så länge du ber mig om förlåtelse med hopp så kommer jag att förlåta dig för det du har gjort utan att det besvärar mig eller bryr mig. Ja, ben Adam, om dina synder nådde ända upp till himlen och du bad mig om förlåtelse så skulle jag förlåta dig. Ja, ben Adam, om du kom till mig med så mycket synder att de skulle fylla hela jorden samtidigt som du möter mig utan att ha satt någonting vid min sida så skulle jag möta dig med lika mycket förlåtelse. Och denna hadith är inshallah Hassan Sahih och den finns i Tirmidhi. Och det här är sista hadithen av dessa arba'in nawawiyya. Och imam Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah, han nämner i förklaringen på denna hadith att det är väldigt fint av författaren att avsluta boken med denna hadith. Och det är någonting som faller in under kunskapen av al-balagha. Att när man skriver en bok eller håller ett tal så påbörjar man med, till exempel som boken börjar med, hadithen om avsikter. Att korrigera sin avsikt i det man gör. Och avsluta med förlåtelse. I hopp på att få Allah Ta'alas förlåtelse. Så denna hadith är väldigt mäktig. Vissa av ulema säger att det här är den mäktigaste hadithen vad handlar om orsaker till att få Allahs förlåtelse. Och hadithen tar upp tre saker som leder till Allahs förlåtelse. Tre av de viktigaste av orsaker som gör att människan blir förlåten av Allah subhanahu wa ta'ala. Den första är, vi kommer gå igenom en mer ingående. Den första är att åkalla Allah med hopp. Att åkalla Allah med hopp. Två, att be Allah om förlåtelse. Att göra tauba. Och tre, att möta Allah med tawhid, med monoteism, att särskilja Allah i dyrkan och att inte göra kyrk. Dessa tre nämns i denna hadith. Och i denna hadith så säger Allah Azza wa Jal tre gånger ja ben Adam, du son till Adam, människa. Och de lärda säger att det här refererar till muslimer. Det är här muslimer som Allah subhanahu wa ta'ala tilltalar i denna hadith. Ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Ya ibn Adam, son till Adam, så länge du ber till mig med hopp så kommer jag att förlåta dig för det du har gjort utan att det besvärar mig. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att du'a, att göra du'a till Allah azza wa jal, att be till Allah och att be Allah om förlåtelse. Men han nämner inte bara du'a utan han nämner också du'a med hopp. Raja. Raja. vilket är att tro gott om Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är en egenskap man ska ha när man gör dua. Allah azza wa jalla beskriver profeterna i surat al-Anbiya och han säger innahum kanu yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. De brukade innahum kanu yusari'una fil khayrat. De brukade tävla i det goda. Och de åkallade oss med hopp och fruktan. Och de hade khashia, de hade en Guds fruktan. Så dua ska vara med hopp och fruktan. Och profeten sallallahu alaihi wasallam han sa att Allah accepterar inte duan från den som tillber Allah med ett frånvarande hjärta. När man gör dua, inte bara att det ska vara ord man säger och hjärtat eller tankarna är någon annanstans, utan det ska vara med inlevelse. Och det ska vara med raja, hopp på att Allah hör vad du säger. Allah älskar att göra dua. Allah kommer besvara din dua. Allah han är generös. Allah kommer att ge mig det jag ber om. Det här är raja. Tro det bästa om Allah subhanahu wa ta'ala. Och profeten alaihi wasallam han sa att jag är så, att Allah säger jag är så som min tjänare tror om mig. Jag är så som min tjänare tror om mig. Men tro det bästa om Allah. Men nu gör dua. Allah han är rik. Allah kommer att ge mig. Allah han är generös. Allah kommer inte neka mig. Be med övertygelse. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Hadithen. Tillbe Allah med övertygelse om att ni kommer bli besvarade. Det är så man ska be. Inte oh Allah, om du vill ge mig. Allah, kanske du kan ge mig. La. Allah, ge mig. Du kan inte tvinga Allah att göra om man vill. Du ska be med yaqin. Allah, ge mig. Och vet att Allah azza wa jalla han är rik. Al-Ghani, Al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala skatter tar aldrig slut. De är inte lagrade någonstans utan Allah säger bara kun fayakun. Oändligt, eller hur? Och vi nämnde hadithen tidigare, hadith al-Qudsi, att om alla människor och alla jinner samlas på en och samma plats och de alla skulle be Allah om allt vad de vill ha och alla skulle få allt vad de vill ha samtidigt, yani från första människan till sista människan, första jinnen till sista jinnen, alla skulle få allt vad de vill ha samtidigt, det skulle inte minska från Allahs rikedomar mer än vad havet minskar om du doppar en nål i havet. Yani gör dua, yani Allah azza wa jalla han är karim. Och tro aldrig att detta är för mycket, det här är för stort. Nej, Allahu akbar, Allahu akthar. Eller hur? Allah kan ge mera. Så man ska tro det bästa om Allah subhanahu wa ta'ala. Och man ska be Allah med raja, hopp och förlåtelse. Allah azza wa jalla han är barmhärtig. Och den här hadithen liknar också versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Mina tjänare, eller säg, mina tjänare, ni som har gjort orätt mot er själva, ni som har syndat, لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ, misströsta inte, ge inte upp hoppet om Allahs rahma. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an. Allah förlåter alla synder. Alla synder. Jag tror inte att nej, jag har gjort för mycket fel. Jag kan inte bli förlåten av Allah. Jag har gjort för stora synder. Allah hatar mig. Tänk aldrig så. Jag ger inte upp hoppet på Allahs rahma. Det här i sig själv är en synd. Är en stor synd. Al-qunut wal-ya'su min rahmatillah. Att ge upp hoppet och tro att Allah inte kommer förlåta. Det här är att tro fel om Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha yuhibbu tawwabin. Allah älskar de som vänder sig till honom och gör tauba. Älskar. Och Allah blir gladare när vi vänder oss till honom med tauba än vad en människa skulle bli som har förlorat sin kamel med hans proviant, provision, det som han behöver för att överleva. Han har förlorat den i öknen och tror han ska dö. Och när han finner sin kamel, han blir så glad. Allah är gladare att vi vänder oss till honom och ber om förlåtelse. Därför ska man ständigt be Allah azza wa jalla om förlåtelse. Det här är första orsaken till förlåtelse. Att vända sig till Allah i dua med hopp. Tayyib. Och Allah har lovat att han kommer besvara ens dua. وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Allah säger, åkalla mig och jag kommer att besvara er. Halas. Första, att tillbe Allah med raja. Vad är andra? Allah subhanahu wa ta'ala säger i denna hadith, ja bin Adam, om du skulle komma till mig med så mycket synder att de skulle nå upp till himlen. Låt oss säga att synderna skulle ha någon slags form. Som man kan, materia man kan hålla i. Och de skulle vara så många att de når upp till himlen. Är ni toppen i himlen eller molnen eller så långt man kan se. Det finns olika förklaringar. Och du skulle be mig om förlåtelse så skulle jag förlåta dig. Eller istighfar. Det här är den andra saken som gör att man blir förlåten för sina synder. Talab al-maghfira min Allahi subhanahu wa ta'ala. Att be Allah om al-maghfira. Och al-maghfira är att man ber Allah att förlåta synden eller att dölja synden, att överse synden. Och det nämns som en synonym till al-afu. Al-maghfira och al-afu, de är väldigt lika. Ni känner till al-afu? Att överse. Allahumma innaka anta al-afu wa tuhibbu al-afwa fa'fu anni. Det man säger i Laylat al-Qadr. Al-maghfira. På arabiska, al-maghfira betyder att täcka någonting. Ghafara. Al-maghfara och al-mighfar som man har på sig i krig. Al-mighfar. Hakada. I krig. För att den skyddar, den döljer någonting, den täcker någonting. Så om man ber Allah subhanahu wa ta'ala att dölja en synder och att dölja och överse spåret av en synder. Yani Allah, straffa mig inte för denna synd i detta liv och i nästa liv. Det här är al-maghfira. Att man ber Allah att överse, förlåta en synder och att inte straffas för dessa synder i detta liv och i nästa liv. Och al-maghfira, som ulema nämner, är inte bara att säga med tungan. Du kan säga rabbighfirli, allahummaghfirli med tungan, men det måste också komma från hjärtat. Samma sak, det ska inte bara vara ord man säger, utan det ska vara en uppriktig tauba från hjärtat. Allahummaghfirli, allahummatuba alayya. Det kommer från hjärtat. Och ni känner ju till taubas villkor. Det är att man lämnar synden. Man lämnar synden som man gör. Att man ångrar sig, en nedem. Och att man intalar sig själv att inte falla tillbaka till synden igen. Det här är Tobas villkor. Att man ångrar sig, man lämnar synden och intalar sig själv att inte falla tillbaka i synden igen. Och att man gör Toba i rätt tid. Toban accepteras inte när själen når till halsen. Och toban accepteras inte heller när solen går upp från väst. Ett av domedagens stora tecken. Och femte villkoret, om man har gjort fel mot en människa så måste man korrigera det man har gjort fel med denna människa. Det här är tobas villkor. Så det här är talab al-maghfira. Och sen så nämner Allah subhanahu wa ta'ala i slutet på hadithen det mäktigaste av allt. Och det är då Allah subhanahu wa ta'ala säger Ya bina Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'an la ataituka bi qurabiha maghfira. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger att människa, Ya bina Adam, om du skulle möta mig med så mycket synder att de kan fylla hela jorden, men du möter mig utan att ha gjort shirk, utan att ha satt någonting vid min sida, så kommer jag att möta dig med lika mycket förlåtelse. Allahu akbar. Och det här är den största orsaken till förlåtelse. A'zam sababun lil maghfira. At-tawhid. At-tawhid. Att särskilja Allah subhanahu wa ta'ala är den största orsaken till förlåtelse. Att man möter Allah utan kirk. Och här är också ett bevis på att la ilaha illallah betyder att endast dyrka Allah. För Allah säger här, han möter mig utan att ha satt någonting vid min sida. Men han har endast dyrkat mig. Det här är betydelsen av la ilaha illallah. Det här är betydelsen av tawhid. Att särskilja Allah i dyrkan. La ilaha illallah. Och ulema nämner här att Allah säger du möter mig utan att ha satt någonting vid min sida. vare sig liten kyrk eller stor kyrk. Yani personen möter alla utan någon form av kyrk. Vare sig liten kyrk eller stor kyrk. Han har inte dyrkat awliya, han har inte dyrkat gravar, han har inte gjort dua till någon annan än Allah, han har inte slaktat till någon annan än Allah azza wa jall. Och han har inte heller begått mindre kyrk. Han svär inte på andra än Allah. Han tror inte på spåmän, han tror inte på horoskop, han tror inte på amuletter och liknande saker. Han förlitar sig på Allah subhanahu wa ta'ala. Han möter Allah med tawhid. Allah kommer möta honom med lika mycket förlåtelse. Men här nämner också ulema. Allah säger i denna hadith att han möter mig la yushriku bi shay'an, utan att ha satt någonting vid min sida. Det här nödvändiggör att vi lär oss vad som är tawhid och vi lär oss vad som är kyrk. Hur kan vi undvika kyrk då vi inte vet vad kyrk är för någonting? Eller hur? Därför är det så viktigt att studera tawhid. Yani, möter du Allah med tawhid, khalas, du är garanterad paradiset. Möter du Allah med kyrk, a'udhu billah, garanterad helvetet. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah förlåter inte att man sätter någonting vid hans sida. Allah förlåter inte kyrk, men han förlåter alla synder som är mindre än kyrk för den han vill. Yani den personen som dör med kyrk blir aldrig förlåten. Aldrig någonsin. Och det enda, då har en människa som gör kyrk, det enda som hindrar honom från att gå in i helvetet är att han lever. Så fort han dör, direkt helvetet. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa: "Man mata wa huwa yad'u ma Allah niddan dakhala an-nar." Den som dör i ett tillstånd där han tillber andra än Allah går in i elden. Alltså, garanterar Jahannam och blir aldrig förlåten. "Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-janna." Allah säger, den som sätter någonting vid hans sida har han gjort Jannah haram för. Wahu?
Nar.
Och hans destination kommer att vara i helvetet och han har ingen där som kommer att hjälpa honom. Nas'alallaha al-afiyata wa salam. Så att tawhid, ja ikhwan, att tawhid måste man lära sig. Och vi ser inte som ahlul bid'a och al-hizbiyun att man kan lära sig tawhid på 10 minuter. Det här är khurafat. Mashallah. Varför i så fall kallade profeten alaihissalam folk till tawhid i 23 år? Han kallade de som förstod islam bäst till tawhid. Han varnade dem för kyrk på dödsbädden. För de sista av ord han sa till sin umma, det var att han varnade dem för kyrk. Att ta gravar till moskéer. Att begrava folk i moskéer. Han varnade dag och natt för kyrk och kallade folk till tawhid. Vi finner att alla profeter var på detta. De betonade tawhid i sin da'wa, dag och natt. Det var det viktigaste. På dödsbädden, vi finner Jakob, profeterna kallade folket till tawhid till sina barn. Ha? Så tawhid är det viktigaste, ikhwan. Och att vara rädd. Att vara rädd för kyrk. När man pratar med vissa människor om tawhid, de säger sluta, det räcker. Ni salafiyun, ni pratar bara tawhid, tawhid, tawhid. Wallah, jag har hört det. Ni pratar om tawhid och skägget och musik och isbal. Och om vi pratar om tawhid. Alhamdulillah, islam är tawhid. Allt i islam går tillbaka till tawhid. Som Ibn Qayyim säger. Att hela Koranen är tawhid. Alla bestämmelser i islam, halal och haram, går tillbaka till tawhid. Salah, tawhid. Fasta, tawhid. Zakat, tawhid. Allting i islam är tawhid. Min haqq är tawhid. Så naam, vi pratar om tawhid. Och vi måste vara rädda för kyrk. Vissa säger nej. Vadå kyrk och hit? Vi säger la ilaha illallah, khalas, det räcker. Vi är muslimer. La, det räcker inte. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa: "Akhwafu ma akhafu ala ummati ash-shirk al-khafi." Det som jag fruktar mest för min umma är den dolda kyrk. Och sahaba sa, de sa: "Ya Rasulullah, vad är dold kyrk?" Han sa: "Ar-riya." Ögonkänneri. Att man vill visa upp sig. Han sa: "Akhwafu ma akhafu ala ummati." Det som jag är mest rädd för min umma. Och i en annan hadith: "Mer rädd än vad jag är för Dajjal." Att, jag är mer rädd för kyrk, den här ria än vad jag är för Dajjal. Att han ska skada er. Så profeten alaihissalam var rädd för kyrk. Och han nämnde från domedagens tecken är att vissa muslimer kommer gå tillbaka till kyrk. A'udhu billah. Och vi finner i Koranen profeten Ibrahim alaihissalam. Vad säger han när han bygger ett Kaaba? Rabbi ja'al hadha al-balada aminan wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam innahunna adlalna kathira min an-nas. Han sa, Herre, gör denna stad till en helig stad, en säker stad, och skydda mig och mina barn från att dyrka statyer. De har sannoliken vilselett många människor. Den här är en tankeställare. Ibrahim a.s. som kallas för Imam al-Hunafa. Yani monoteisternas ledare. Imamen av Tauhid. Ja? Han bygger vad? Kaaba. Den första moskén på jorden. Ja? Den första moskén på jorden. Moskén till Allah Azza wa Jal. Ja. Och han är rädd för kyrk. Han är rädd att han och hans barn ska dyrka statyer. Och då säger Ibrahim al-Taymi, وَمَنْ يَأْمَنُ الْبَلَىٰ بَعْدَ إِبْرَهِيمِ خَلِيلُ اللَّهِ وَكَمَا قَالْ. Yani vem kan känna sig säker från tawhid efter Ibrahim a.s. Allahs khalil. Han kände sig inte säker, men vi säger att vi är säkra. La. Därför i kitab tawhid som vi kommer gå igenom inshallah, bab al-khawf mina shirk. Kapitlet att vara rädd för shirk. Det här är från tawhid, min kamal i tawhid. Att vara rädd för kyrk. Och att inte känna sig säker. Man ska frukta kyrk i alla dess former. Och därför brukade profeten alaihissalam lära sahaba den här duan. Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Och kama qal. O Allah, jag ber om förlåtelse eller jag söker skydd hos dig för att dyrka någonting vid din sida med kunskap. Och jag ber om förlåtelse för det som jag har begått utan kunskap. Är ni kyrk i alla dess former? Man söker skydd hos Allah subhanahu wa ta'ala. Så människa ska vara rädd för kyrk. Och därför kräver det också att man studerar ett tawhid. Och här, i denna hadith, så lär vi oss då dygden av ett tawhid. Att från dess dygder är att personen bi'idhnillahi blir förlåten för sina synder. Den som möter Allah utan kyrk bi'idhnillah blir förlåten för alla sina synder och går in i paradiset. Medan den som möter Allah med kyrk har ingen chans till förlåtelse. En muslim kanske möter Allah med synder. Och Allah väljer. Han kan förlåta honom och han kan straffa honom. Och om han går in i elden, de lärda säger, han kastas inte i elden som kuffar. Han straffas inte som kuffar. Och han är inte elden för evigt som kuffar. Utan han kommer en dag att komma ut från elden. Han förnedras inte att släpas på sitt ansikte in i elden som kuffar. Han straffas inte på ett förnedrande sätt som kuffar i elden. Och han brinner inte alltid i elden för alltid. Utan han kommer en dag att komma ut. Men det här är för folket av tawhid. Som det nämns i hadith al-shafa'a. Att Allah subhanahu wa ta'ala säger ta ut den från elden som har en adna, den som har den minsta delen av iman i sitt hjärta. Tawhid. De som säger la ilaha illallah och har tawhid i sitt hjärta kommer inshallah räddas från elden. Så det här lär oss hur viktigt det är med ett tawhid. Att det är den viktigaste kunskapen i islam, den noblaste kunskapen, den bästa av kunskap. Och en muslim kanske har brister, men man ska inte ha brister i sin tawhid. För då har man problem. Så det är viktigt att man studerar usul al-thalatha, nawaqid al-islam och kitab al-tawhid. Man lär sig dessa saker. Det ska vara det viktigaste. Vi kommer inshallah bi'idhnillah att gå igenom detta. Bi'idhnillah ta'ala. Och vi säger alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimmu salihat. Vi tackar Allah med han vars nåd vi har fullbordat denna bok. Alhamdulillah. Och vi ber Allah att göra denna bok till ett bevis för oss och inte mot oss på domedagen. Och att gynna oss med dessa vackra hadither vi har gått igenom och att göra oss från folket av hadith som lär oss profetens hadither och lever efter profetens hadither alaihi salatu wasalam, och att Allah ska skydda oss från kyrk i alla dess former och att göra den dagen vi möter honom till den bästa dagen, och att vi ska dö som en muwahhidin, folket av tawhid, och att få gå in i hans ärade paradis. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum.